Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son, när han nu kommer till oss i den heliga nattvarden, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Idag firar vi att han som är världens ljus föddes i Betlehem. Det tändes ett underbart ljus som lyser i mörkret. Och här uppfylls det som Jesaja profeterade om och som vi om en liten stund ska läsa. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Och här uppfylls också det som den egendomlige profeten Biljam hade sagt. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Han är ljuset i mörkret. Det var han då, det är han nu också. Det var inte alla som såg ljuset den gången. Men de som såg att detta är verkligt ljus. Ljus i mörkret. Mörkret har alltid på alla sätt försökt att släcka ljuset. Men det lyser ännu. Och det kommer att lysa tills han kommer i stor härlighet. Men det är ett ljus som inte syns nu för blotta ögat. Det lyser i evangelium. Det lyser när ordet om honom ljuder i församlingen. Det lyser när Guds församling samlas för att lovsjunga och tillbe sin allra bäste vän, Herren Jesus Kristus. Det är mörkt ute och det är mörkt inne. Det är inte bara under årets mörkaste dagar som vi firar jul. Vi firar jul när många krig och konflikter gör livet mörkt för många. Det är mörkt för många som sitter i ensamhet eller i bitterhet över hur livet har blivit. Och ljuset som lyser i mörkret vill man inte veta av. Och vad livet blir mörkt utan Gud och utan hopp i världen. Men du känner ju Herren Jesus, han som föddes i Betlehem, världens ljus. Det underliga är, för någon kanske, detta. Ändå att du kommer här denna juldag och det är som om mörkret griper om ditt hjärta. Kanske att tunga minnen, smärtsamma minnen ändå finns där och trycker ditt inre. Eller alla upplevelser och känslor av misstag, försummelser. Det stängda hjärtat för barnen mitt i alla julförberedelser. Eller för länge sedan. Medan de ännu bodde hemma. Eller så är ditt samvete tyngt av något annat. Ja, du vet själv. Och julglädjen, det är på något sätt som den blir skuggad av någonting. Ja, mörkret kan för dig vara större än någon förstår. Men han som är föddes i Betlehem, han är nu här. Och han är den om vilken psalmisten säger eller skriver. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. somligt av det som gör livet tungt och mörkt har med den egna synden att göra. Och du vet vad samvetet kanske just nu pekar på. Vi behöver inte bekänna andras synd, deras som kanske gjort oss illa, utan vår egen. Men nu är det så underligt och underbart att när vi öppnar hjärtat på nytt och bjuder in honom ljuset, bjuder honom att komma in och bekänner för honom det som är vårt eget, då börjar ljuset lysa igen. Syndernas förlåtelse tystar samvetet, och redan då har ljuset börjat lysa. Och rätt som det är så ser vi ljus över mycket annat. Och det som ändå förblir dunkelt och gåtfullt, och sånt finns det ju mycket av i den här världen, det får jag lämna åt honom. Och jag får liksom hålla honom i handen. Och ljuset fortsätter att lysa i mörkret, och mörkret har inte fått makt över honom, inte ens när dödens mörker väller in över oss. Från Betlehems stall lyser ljuset. Och det når genom århundraden och genom släkterna. Det når över landsgränserna, och det har nått ända hit. Och vi tar emot honom när vi säger hur mörkt det är i våra hjärtan. Och han låter oss veta att han har gått ännu längre in i mörkret än någon av oss när han i vårt ställe gick till Golgata. Men det mörkret kunde inte behålla honom. På tredje dagen uppstod han. Och därför är han här nu för att lysa upp ditt mörker. Och det finns ingenting i ditt liv som hans ljus inte förmår att häva mörkret i. Men det börjar när vi bekänner våra synder. Då viker mörkret. Så låt oss göra det. Låt oss be och bekänna det som är vårt. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, vår Herre, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild, ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi en gång, fria från synden, får vara hos dig i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dig och den helige Ande, i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till den första läsningen idag på juldagen. Profeten Jesaja skriver: "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du har inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta." Vi lyssnar till dagens epistel. Aposteln Paulus skriver: "Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten." Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör juldagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas: "Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: Var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sade herdarna till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så lyder Herrens ord. Erkänt stor är gudsfruktans hemlighet. Så läste vi i dagens epistel från Paulus. Vi kan tänka på en ung man som under en tid i sitt hjärta har upplevt kärlek till en ung kvinna. Men han har inte vågat att avslöja sitt hjärtas hemlighet för henne. Men så tar han mod till sig och så berättar han för henne om sina känslor. Och så får han det svaret: jag har väntat på dig. Och innan något blir offentligt bär han inom sig på en underbar stor hemlighet. Hon vill bli min. Paulus skrev om Guds fruktans stora hemlighet. Och hemligheten, det är Jesus, Guds son som blev människa och som vi, på samma sätt som vi, och som gav sitt liv på korset, som har uppstått och är vår förebedjare på Faderns högra sida. Vår tros inre hemlighet, det är han, Jesus, Guds son. Den hemligheten har många sidor. Vi ska denna juldag säga några ord om denna stora hemlighet, om Jesus som den stora hemligheten. Den stora hemligheten. Vi ska tala om tre saker: om Josefs och Marias hemlighet, om herdarnas hemlighet, om din och min hemlighet. Josefs och Marias hemlighet. Där kom de den långa vägen, cirka 12 mil, vandrande ner från Nazaret mot Betlehem. De skulle inte säga ner, de skulle säga upp. Men det är en annan sak. De kom till fots. Kanske, möjligen, hade de en åsna som den gravida Maria kunde rida på. En kejserlig befallning hade sänt alla människor inom det väldiga romerska riket att gå till sina fädernesplatser för en registrering, för att myndigheterna skulle kunna beskatta alla människor. Det brukade ta cirka 3 dygn att ta sig den här vägen. Det var säkert inte första gången som de kom vandrande den här vägen till Jerusalem, som bara ligger några kilometer från Betlehem. Men säkert hade de aldrig tillsammans gått den vägen. Men nu var de gifta. Fastän Lukas säger att Maria var hans trolovade. Och det betyder nog just detta, att fastän de hade firat bröllop hade de ännu inte haft sin bröllopsnatt. De hade några underliga månader bakom sig. Maria hade säkert berättat för Josef om ängeln Gabriels besök. Men hur i all sin dar skulle han kunna tro det? Och som han förstod det, att hans älskade var, att hon var gravid och att han var inte hennes, det barnets far. Och vad ska en ung man tänka i det ögonblicket? Naturligtvis att hon har varit otrogen. Och att det fanns en annan man i hennes liv. Men då hade han själv fått änglabesök. Och jag tänker att han ofta hade stavat på de orden som han fick höra: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Kanske hade Josef senare i livet berättat om detta änglabesök för sina söner som Maria fött i deras äktenskap. Och Jakob, eller någon av de andra, har sedan berättat det för Matteus som skrivit om detta. Och så vet vi vad Josef bar på för en hemlighet. En hemlighet som stämde helt med den som Maria hade fått ta del av. Och Josef hade tagit fasta på ängelns ord, gripit tag i dem och låtit rädslan fara. Och anat att han var indragen i det stora frälsningsskeendet. och att hans vän, hans underbara vän, hans hustru Maria var utvald till något särskilt, alldeles särskilt. Och att ingen annan man fanns i hennes liv. Han såg kanske där på sin unga hustru på åsnan. Han visste vad bara hon och han visste, att under hennes hjärta vilade han som skulle frälsa sitt folk från deras synder. Och själv hade han fått uppgiften att vara adoptivfar. Han hade av Herren Gud fått en utvidgad och särskild livskallelse. Säkert hade Josef och Maria flera gånger delat med varandra vad Herrens ängel eller änglar hade sagt till dem. Och det låg där som en gemensam hemlighet inom dem. Och nu var de på väg till sin anfader Davids stad. Och Maria hade ju fått höra att hennes son, Guds son, en dag skulle få sin fader Davids tron. Och även om de unga makarna ännu inte förstod hela hemligheten, så visste de att det lilla barnet under den unga mammans hjärta var Messias, han som skulle komma. När kristna makar delar med varandra hemligheten som de äger i sina hjärtan, Jesus, Guds son, bor i dem, då förnyas deras tro och deras inbördes gemenskap. Och det skyddar dem för den förförelsen som finns i världen, den makt som vill ta hemligheten ifrån dem. Hindrar dem från de förförelser som vill skilja dem ifrån varandra. Något om herdarnas hemlighet. Kan hända att det fanns några människor inne i Betlehem som visste att de där unga makarna från Galileen hade fött en liten pojke under mycket enkla omständigheter i ett stall, kanske en grotta, som användes av herdarna för fåren. Men det var bara de själva som visste hemligheten. Men i himlen var stora ting i görningen. En väldig skara stod beredd att stiga in i världen i jublande lovsång. Men först skulle den himmelske budbäraren ut. Inte skulle han till templets präster, och inte skulle han till slottets monark. Nej, till ett litet arbetslag av herdar på ängarna utanför Betlehem. Och vad de fick vara med om, det berättade de för Josef och Maria, och därför vet vi om det. Vi kan se herdarna framför oss i det låga stallet, kanske grotta, där de har böjt knä inför barnet. Kanske på samma plats som pilgrimer har gjort i århundraden. Ni vet den där, som blir av er har sett den där stjärnan, silverstjärnan som finns där i en grotta under födelsekyrkan i Betlehem. Och många pilgrimer under århundraden har böjt knä där. Och så där har, var det nu än var, så har herdarna där berättat om ängens märkliga budskap som sakta tog dem ut ur rädslan i glädjen över det fullständigt ofattbara, att just i den natten hade han fötts som alla fromma judar längtat och väntat på. Ännu mer än 40 år senare så kommer Maria ihåg vad herdarna har berättat. Hon hade ju gömt det i sitt hjärta. Och så har hon fört det vidare till apostlarna. Kanske till och med berättat det direkt för Lukas, som har skrivit ner det åt oss. Men det som herdarna berättade, det stämde så väl överens med det som ängeln Gabriel hade sagt till henne där uppe i Nasaret 9 månader tidigare. Och det stämde med det som ängeln hade sagt till Josef. Herdarna berättade att de fått höra: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Messias. När Maria långt senare berättade för sina medsystrar i urförsamlingen i Jerusalem eller i Efesus, så har det ordet säkert stått mycket starkt. Frälsaren, han som jag födde, han är vår frälsare. Och det stämde så väl överens med det som både hon och hennes make Josef hade fått veta. Hedarna förde med sig en förunderlig berättelse om en himmelsk jubelsång. De hade aldrig hört någonting liknande. Och de hade uppfattat vad de sjöng. Det är ju inte alltid som vi gör det när vi lyssnar på en kör. Men de hörde orden: ära åt Gud i höjden och frid på jorden åt välbehagets människor. Ära, doxa på grekiska, Guds ära, Guds härlighet. Det hela den tjusande, underbarande, förskräckande atmosfären som omger Herren Gud. Men för den som får komma in i den är det salighet. Och himlen öppnade sig över hedarna för att låta dem ana vad som väntade dem och alla andra som skulle komma att ge detta barn i Betlehem den äran att ta emot honom i sina hjärtan. Johannes skrev långt mycket senare, och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. Hedarnas hemlighet, det är att de visste vem det barnet i Betlehems krubba var och är. De trodde ängens ord. De skyndade in till Betlehem i enlighet med vad de fått veta. De hade fått ett tecken, ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Och de hade fått veta vem det barnet är och tro Guds ord om honom. Och det är salighet. För den människan står himlen öppen, så som hedarna såg den öppen. Så öppen som Stefanus såg den i stunden när hans bödlar stenade honom utanför Jerusalem. Det som vi ska få höra om imorgon. Ja, de här hedarna kan vi kalla för trogna hedar eller troende hedar. Det finns ju också ett annat slag av hedar. Det är en stor skatt på jorden när det finns sådana hedar, och jag menar ordets tjänare. Jag ber till Herren om att jag ska få vara en sån för er. Och det är något som vi behöver be om för alla våra församlingar och överallt där det finns större eller mindre flockar av människor som vill vara en del av den jord som har Jesus som sin överherde. Jesus sa vid ett tillfälle till sina vänner: be skördens Herre att han sänder arbetare i sin skörd. Herdar som äger trons hemlighet i sina hjärtan. Det är en mycket viktig bön. Din och min hemlighet, det är det sista. Vi kan tänka så här ungefär. Vi får ha lite fantasi, och det tror jag ni har allihopa just nu. Vi tänker att vi har smugit in i grottan tillsammans med hedarna. Det är ingen som ser oss. Men vi har hört vad hedarna berättat, och vi tror att de talar sanning. Vi vet också vad ängeln har sagt till Maria och vad ängeln har sagt till Josef. Och vi vet också vad profeten har sagt, det som vi hör i dagens gammaltestamentliga läsning: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Och jag vet, detta är min frälsare. Han är min allra bäste vän. Och jag vet också att han är uppstånden. Och jag vet att han bor i mitt hjärta. Här ligger Guds son som en äkta människa, fullt ut en människa. Han bär drag av Maria. Möjligen kunde hedarna se det. Säkert hade Maria redan gjort det. Längre fram skulle apostlarna ligga till bords med honom, äta samma mat som han, och de skulle få se honom ta några bröd i sin hand, och de blev till mat åt flera tusen. En människas hand och Guds hand. De skulle höra honom ropa in i Lazarus grav. En människas röst. Men en Guds röst. Lazarus kom ut. Jag ser barnet i krubban och vet, detta är han som är både sann Gud och sann människa. Fullt ut, både och, utan sammanblandning eller separation. Gud och människa i ett litet barn. Och där står jag och ser på honom och vet, Herre, du är min frälsare. Där ligger han i en krubba, där fåren brukar i vanliga fall få hämta mat. Senare skulle hans släkting Johannes, som nu var cirka 6 månader gammal, förkunna: se Guds lamm som bär bort världens synder. Där ute på ängarna utanför Betlehem, där betade tusentals får, varav många skulle komma att användas för de många offren uppe i templet 8 kilometer bort. Men här i krubban låg det slutgiltiga offret. Han som skulle bära folkets synd och min. Jag står där, jag böjer knä där och ser på det vackra barnet. Och du står där tillsammans med mig. Och vi böjer knä inför honom och säger: Herre, du är min. Hur kan jag veta att han är min? Hur kan jag veta att han är min? Min halvhjärtade tro är ju inte mycket att lita på. Min kärlek är så uppblandad av egen kärlek, ofta av bitterhet. Jag är ofta så likgiltig för allt som har med honom att göra. Får jag säga att du, Herre, är min? Får jag verkligen det? En sådan skurk andligt sett som jag är. Herre, jag vet att du är detta, sann Gud och sann människa. Att du är Guds lamm. Och jag vet att jag är din, därför att jag är döpt. Jag är döpt till dig och tillhör dig. I min dopstund tog du plats i mitt hjärta. Och du gjorde mitt hjärta till din krubba. Och jag vill bevara dig där som min allra högsta skatt. Detta är min hemlighet. En hemlighet som jag vill dela med dig. Och jag tänker att detta är också din hemlighet. Men tvivlar du på det, så skynda dig att säga på nytt: Jesus, du har ju trolovat dig med mig i det heliga dopet. Jag är din brud och du är min brudgum. Jag är din brud, inte därför att jag är så vacker, utan därför att du älskade mig och ville ha mig och har klätt mig i den vackraste bruddräkt. Detta är julens hemlighet, och det är en hemlighet som det finns anledning att gömma och begrunda. På nytt här under julens dagar, att vi sätter oss vid ordet med knäppta händer och säger: tack, Herre Jesus, för din kärlek. Tack för din kärleks hemlighet. Alla som tar emot detta barn, tar emot honom som den han är, får en dag dela hela den jublande glädje som hedarna en kort stund fick uppleva utanför Betlehem när lovsångskören sjöng. Och det är också din hemlighet inför den stund när du bryter upp härifrån. Då ska du få vara en del av den jublande lovsången och glädjen hos Jesus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.